Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkomna till I väntan på katastrofen. Jag heter Carl Efraim Zachary Wahlström. Och med mig har jag Patrik. Vad heter du andra namn, Patrik?
Jag heter Kurt Henning Patrik Sellman. Jag är
Kurt Henning Patrik Sellman!
Ja.
Hej Kurt Henning Patrik Sellman.
Genare Carl Efraim Barkbit.
Ja, hur mår du?
Ja du, jag säger så här. Det är tur att min hustru tvingar mig att ha varannan vecka utan resor nu, känner jag.
Var du mosig eller?
Alltså det sitter i, vet du. Vi körde 280 mil. Ja. Det var ju Östhammar först och sen Uppsala Dalby. Och sen upp till vinden. Och då, Kalle,
ja.
Jag gick och kollade i korridoren där jag stod vid mynttelefonen och pratade med Ingmarie som var kvar i studentrummet och pluggade in i Umeå.
Nej.
Jo, när hon ringde till mig och sa, du ska bli pappa i juni, sa hon.
Nej.
Jo, så jag stod där och tittade. Den var inte kvar mynttelefonen dock.
Men på samma ställe?
Jajamensan, mellan slöjden och bilden och keramiken då.
Gud,
och sen var jag och kollade där vi... Jag lärde mig ju att timra hus där uppe.
Mm.
De gör det. Jag tror det är nästan stående på slöjdutbildningen där då som jag gick. Eller jag gick ju inte hela för jag hoppade in i grönbyxorna eller grönkläderna igen då. Och då såg jag hamna på Lapplandsbrigaden. Det var... Och vi byggde båt där också, vet du. Så jag fick lära mig att bygga klinkbyggd eka, kan man säga.
Kan du bygga en båt?
Ja, det tror jag. Jag skulle nog behöva prova och göra några båtar, kan jag tänka mig, för att avvärda. Det är lite länge sedan, men jag kommer ihåg hur man gör. Ja, precis.
Det är roligt. Britta är hemma. Jag vabbar. Alltså, jag vård av Britta idag. Hon är sjuk.
Ja.
Så hon ligger i soffan bakom mig här. Så hon började fnissa när jag frågade, kan du bygga en båt? För det kom lite från... Alltså, hon har ju inte dig, så hon tyckte att
vilken
det
dum fråga tänkte hon.
Ja, precis. Hon vet att du svarar ja på den frågan också.
Ja. Nej. Och det är ju faktiskt någonting som jag skulle vilja göra då. Faktiskt. Jag har kvar det. Det är ju skidor.
Ja, skidor vore ju mäktigt att bygga.
Ja, det hade det varit. Nej, men sen får vi upp till Haparanda som grande final på torsdagen då.
Ja, vad hände i Happis?
Ja, det var en hel del kommunfolk där. Ja, jag får säga det, tänker jag. Att jag säger ju så här efteråt att egentligen är jag och min hustru på semester. Så jag har bjudit henne på middag nu efter föreläsningen. Men så stannar vi och pratar lite efter vägen också, säger jag då.
Ja, ja. Ja.
Så att jag berättade ju att jag skulle till stadshotellet och bjuda henne på en bättre middag då därefteråt. Och då kommer faktiskt de en från kommunen där sen och tacka för föreläsningen. Han tyckte den var så pass... Nej, det var ju flera där så han hoppades att det skulle... Att de skulle förstå nu, va?
Ja, bra.
Hur viktigt
men
det
är
var.
Du så där hård mot kommunerna som du brukar vara i podden?
Nej, men du, det blir ju mycket värre när jag är ute och föreläser.
För då är inte jag med och tyglar dig.
Nej, dels det.
Alltså, jag är livrädd. Jag kan bara få så här, typ att det hugger till i mig när jag tänker på att du är ute själv och pratar.
Ja, nej, men det behöver du nog inte vara orolig för, Kalle. Men du vet, det är en väldig skillnad när man står där bland folk och föreläser och tittar dem i ögonen.
Ja.
Det är en väldig skillnad på det faktiskt.
Ja,
Och det blir en annan effekt, tänker jag också då.
Ja, men det är liksom ett konstigt format det här med podd. För det är så mycket att man bara pratar ut rakt ut i luften. Mm. Apropå det så, förlåt att vi inte pratade rakt ut i luften förra veckan. Jag var ju på sportlov och vi hade dålig poddberedskap. Jag hade inte spelat in något extra avsnitt. Förlåt för det.
Mm. Men du Kalle, du... när vi ändå är inne på det, det är ju många som är intresserade av föreläsningar där, så att nästa vecka tar jag det lite lugnare.
Mm.
Men den 13:e är jag i Bergs bygdegård nere i Skaraborg.
Ja.
Och den 14:e är jag i Fredbergs bygdegård lite längre upp i Skaraborg också då. Så det blir en Skaraborgsturné igen då. Och sen kör jag faktiskt ett konsultuppdrag också på tisdagen där. Men det blir ju personligt det.
Du, vadå? Att det är någon som vill höja sin beredskap och då kommer du hem till den?
Ja.
Wow.
I kombination med en resa då här.
Gud, om jag fick... Jag skulle vilja ta hem dig, stoppa dig i en Mylar-påse och låglagra dig.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Du Patrik, förra veckan så blev det... förlåt, inte förra veckan utan veckan innan så blev det ju väldigt mycket kommersiella budskap i podden. Vi fick lite kritik för det och jag är beredd att hålla med. Det var som att vi bara pratade om olika grejer som folk ska köpa. Vi kan inte hålla på så nu får vi vara slut. Vi har pratat om mina föreläsningar, men nu går vi direkt in på frågor från er kära lyssnare. Den första frågan kommer från Mattias. Han skriver: hej grabbar, Patrik pratar om brandvarnare, släckare och yxor och svetshandskar, om jag får lägga till det. Varför har han inte brandfiltar? Jag har fått lära mig att det är det bästa och i många fall att det är det bästa i många fall och att dessa tar ju lite plats med mera. Vad säger du om det?
Ja, han har ju helt rätt.
Ja.
Det har man ju såklart. Det borde vi ju prata mer om också.
Ja.
Den har man ju antingen på insidan av skafferidörren eller... Vi har den faktiskt i bestickslådan liggande bredvid med såna här brandskadehjälp också.
Okej, okay. Alltså bredvid gafflar och knivarna?
Jajamensan, det är så pass bred eller smal gaffelbesticks där så den passar precis bredvid. Det som är viktigt när det är, alltså fördelen, det är ju så här, de flesta släckare som är hemma är pulversläckare.
Ja.
Och stora fördelen med dem, det är ju också att de går att använda när det är elektricitet, va? Det är ju ingen vatten där i då.
Okej.
Ja, du vet att det börjar spraka och leda ström och sådana grejer. Ja.
Men, och vad är det för själva pulvret i en pulversläckare?
Det kommer jag inte ihåg faktiskt.
Nej.
Men det som är viktigt är att om man använder pulversläckaren, då blir det pulver. Det blir i princip sanering efteråt, va? Det kommer att vara pulver precis överallt, in i elkontakter och, ja, och så vidare.
För det där tänker jag är liksom en grej som vi, när vi har pratat om det där med att man ska tänka att man ska kunna köra i diket.
Ja.
Och jag tycker att det är lite som med brandsläckare där. För det verkar så jävla jobb. Jag skulle nog känna ett motstånd mot att börja spruta någonting in i köket typ. För att, alltså, man måste nog förbereda sig på den där. Alltså, om det börjar brinna, när ska jag liksom dra sprinten och förstöra köket med min pulversläckare?
Ungefär så, ja. Det kommer att bli en del jobb att återställa det. Men det har ju inte brunnit ner huset. Så att är det på den nivån, då ska man ju använda släckaren. Men då är det ju så att det är ju inte alltid det är en brand liksom som man kommer till så här, utan det är ju väldigt tidigt. Det kan ju vara att det börjar brinna någonstans när man är där och att det är begränsat.
Ja, men typ ett stearinljus som har vält och börjat brinna en duk.
Ja, exakt. Det är väl ett bra exempel. Eller att du får flamberingen ballar ur eller något sånt där, va?
Lite väl flamberat.
Ja, precis.
Ja.
Nej, men då är ju den här brandfilten då är ju väldigt effektiv. Då, det gäller att man verkligen tittar hur man ska göra och gärna öva på det också och viker ihop brandfilten rätt efteråt. Det är nämligen två, ska vi säga, handtag eller remmar på den där.
Ja.
Som du ska greppa i. Och det gör man på ett sånt sätt så att du liksom vrider filten runt händerna, kan man säga. Därför då skyddar du ju händerna så du inte bränner sönder. Du kan ju liksom inte ta i kanterna på filten och då har du ju, utsätter du ju händerna, va?
Aha.
Så det ska man titta på hur man gör.
Ja.
Och så har du ju den framför dig och lägger på den så att du inte trycker lågor emot dig. Alltså du... Det är ju väldigt bra med film ibland, alltså.
Ja.
Nej, men om du tänker att du bara kastar på den här eller bara lägger det på den, så kan du ju trycka iväg elden mot dig själv. Ja, det är ju samma om du använder en filt när en person brinner. Där har du ju också det där att du vill inte trycka upp lågorna i ansiktet på den där personen, utan man lägger på det så att man trycker det bort ifrån ansiktet. Alltså i princip börjar ifrån ansiktet och går neråt istället.
Jaha, vad smart. Och det här har jag liksom aldrig tänkt på.
Nej, och så står du där och så är det någon som brinner. Det är ju sånt här. Det är ju därför, det är ju sånt här också. Om man gör saker så kommer man ju ihåg det mycket bättre då.
Ja,
men det är
ja.
Samma när du lägger på till exempel på duken som brinner.
Ja, bort från mig.
Ja, att du lägger den, ska jag säga, närmast dig först och sen bortöver då.
Mm, mm.
Då trycker du ju liksom elden bortåt i så fall.
Just det.
Ja, nej, men det var väldigt bra påpekande. Där får vi skärpa oss nu efter 140 avsnitt eller vad det är. Ta med brandfilten. Så. Ja, eller hur? Vi har ju pratat ganska mycket om brandskydd och eget brandförsvar också. Så det borde vi ha gjort.
Alltså man kan ju tänka att den kanske kommer före yxan i de flesta hushåll.
Både ja och nej faktiskt. Nej, men alltså grejen är ju, det är ju inte konstigt att få att du behöver komma in till och kunna bryta upp för en brand.
Nej, men jag tänker liksom för Brittas syrra som bor i lägenhet. Jag tänker att hon kanske inte har en brandyxa, men hon kanske har en brandfilt.
Så kan man väl säga också. Men om du tänker dig i det lite längre och besvärligare perspektivet, när det kanske är väldigt viktigt att du kan få stopp på elden tidigt själv.
Just det.
När kanske tillgängligheten inte är lika bra på brandräddningstjänsten. Ja, du vet alltihopa det där. En besvärligare situation i landet.
Och försök att döda en zombie med en brandfilt.
Mm.
Landade bra.
Som vanligt höll jag på att säga. Lyssnarna tycker säkert att det är skitkul, Kalle.
Exakt. Det bästa de vet är när skämten flyger över huvudet på dig. Det har jag fått höra många gånger.
Ja, precis.
Nästa fråga kommer från Anneli. Och jag blir liksom lite provocerad av den här frågan. För att det känns som att vi har varit igenom det här så många gånger. Men hon frågar i alla fall. Hon vill bygga upp ett baskafferi hemma. Vad ska hon ha? Hur mycket ska hon ha varje? Hur ska hon förvara det? Hon vill inte köpa mylarpåsar. Går att använda PET-flaskor, dunkar och fylla med ris till exempel? Och hur ska man bygga bra måltider av dessa livsmedel? De odlar en del grönsaker som de kommer kunna använda i måltiderna. Och det är jättebra att du frågar, Anneli, såklart. Tack för din fråga och tack för att du lyssnar och allt det där. Men det här är väl det vi har pratat mest om i podden. Så jag tycker att du inte riktigt har gjort läxan. Men jag kommer dra det snabbt nu så att vi släpper inte ens in Selman i det här. För jag tror då blir det långbänk. Så...
Ska se om jag ska komportera med något.
Ja, men exakt. Du ska ha mat så att ni klarar er. Du får bestämma själv då hur liksom länge du vill ha beredskap. Men minst en vecka säger ju staten. Men vi tycker väl kanske åtminstone en månad eller längre. För efter den där veckan, det kommer inte komma någon då om det har blivit en riktig kris. Utan det är upp till dig att skaffa mat. Så det är bättre att skaffa maten nu. En person behöver ungefär 2000 kalorier om dagen. Så då får man läsa på förpackningen hur mycket kalorier det är i ris eller i pasta och sådär. Och därmed bygga upp bra måltider då, tänk bara precis som vanligt. Du brukar väl äta ris i vanliga fall. Vad har du till riset? Du kan liksom ha någon konserv kanske som passar bra. Det går att köpa så här köttkonserver, eller det går att köpa krossade tomater på konserv som håller länge. Tonfisk går att ha, håller länge. Makrill och såna här grejer. De kan du bara ställa var som helst. Mörkt, kallt och svalt helst. Pasta och ris går jättebra att ha i PET-flaskor. Det kan vara till och med bra att ha dem i många små förpackningar istället för en stor, för får du skadedjur i dem så blir det bara en sån här PET-flaska som blir kontaminerad. Man kan också bara ha ris och pasta i sin förpackning i en hink, en sån här livsmedelshink. Det har jag till exempel. Man kan också bara ha pastapaket rakt upp och ner. De håller skitlänge som de är. Så köp på dig rispasta, och så brukar Patrik säga linser och bönor och sånt där. Men det är, jag vet inte vad du ska göra med dem sen.
Du har ju hela Mellanöstern-köket, hela östafrikanska, Medelhavet. Ja, och även vårt eget kök är det ju en del sånt i. Men framförallt så är det ju i de äldsta matkulturerna i världen och bland de finaste köken, om man tar till exempel Turkiet.
Det är ingen tävling. Alltså det är ingen tävling mellan köken. Alla kök är bra.
Nej, ja, det är smaken.
Jag köpte faktiskt linser i min förra beställning. Jag köpte hem. Så nu har jag lite linser hemma också. Men det är så du ska tänka, Anneli. 2000 kalorier om dag. Kokosmjölk är väl kanske bra också. Det är ju konserverat. Mm. Det är som ett gräddsubstitut som håller svinlänge. Så satsa på det. Det viktigaste är att du kommer igång. Så håll inte på att tänk så mycket på mylarpåsar och oroa dig, utan köp hem 10 kilo pasta idag.
Ja, alltså det där med mylarpåsar, det är ju viktigt. Vi brukar ju prata om det i tre lager. Alltså det här vanliga lagret, kylskåp och det där som du använder med färskvaror och sånt från vecka till vecka eller någonting sånt, va. Och sen har du skafferit. Det står med torrvaror. Där har du ju burkar. Man ska inte ha mylarpåsar där. Det är, en del tror att man måste ha det. Då är det ju bättre att ha många små burkar istället. Om man tänker sig att ha ett stort skafferi. Alltså som du använder på sikt och fyller på. Även när det gäller torrvaror så använder man ju det äldsta först.
Ja, men det är ganska svårt att tänka ut hur mycket pasta äter familjen. Och då kan man ju paketera det i så stora förpackningar. Alltså man har en måltid, ett pastakok i varje burk.
Ja, precis. Ja, det går att göra på många olika sätt. Men det som händer om du har i mindre, om man tänker sig ris till exempel då, i 1,5 liters PET-flaskor till exempel. Det går även att ha syraabsorbent i den faktiskt. Om man skulle vilja göra det, då blir det nästan som en mylarpåse. För väldigt lång förvaring. Men strunt i det. PET-flaskor eller burkar då. Då har du ju spritt det här. Skulle det varit ohyra någonstans nu. så kanske du bara får det i en av burkarna då, va? Att du minskar på risken för det. Mylarpåsar, de kommer först i tredje lagret och då har man byggt upp mycket.
Det är inte där Anneli är.
Nej, det är hon inte, men det är viktigt att folk förstår det. Liksom, ja. Då är det när du bygger upp, ja men vad ska vi prata om, hundratals kilo i alla fall, va? Alltså ett lager som du inte kommer att rotera, utan att du lägger ett riktigt beredskapslager där, va? Då är det plats för mylar. I de här andra småburkar och PET-flaskor och så vidare så håller ju torrvarorna i flera år, va?
Ja.
Så att, ja, om man använder man det och roterar det så kan du ju ha i princip en beredskap på 3, 6, ja, 12 månader om du verkligen använder sådana råvaror mycket då.
Mm.
Så mylaren, det kommer när du ska lägga upp ett jättelager som du parkerar, som är en del av pensionsförsäkringen också om du inte behöver använda den tidigare. Va? För den håller i över 30 år kan man säga då. Va?
Ja.
Med den förpackningen. Det är en riktigt... Så det liksom gör man allt annat är färdigt i princip. Va?
Mm. Så du börjar, Anneli, med att köpa hem extra pasta och ris, bara ha det. Det är bättre än att inte ha alls.
Ja.
Och hade jag inte lovat det här med att vi skulle ha kommersiella budskap i det här avsnittet, så hade jag tipsat nu om Prepbox då, där vi säljer mat. Men jag kommer inte göra det, för att jag har ett löftigt löfte.
Ja, precis.
Nästa fråga gäller hund. En stor hund, ett tvåvåningshus. De har en repstege för att kunna ta sig ner från övervåningen i händelse av brand, men hur ska de få ner hunden?
Mm.
Har du någon smart lösning på det, Patrik?
Nej, jag har faktiskt inte det. Jag kan bara tänka mig att, nej men ärligt, de måste ju fixa så att de kan ta den genom fönstret helt enkelt. Frågan är, hur har de tänkt själva? Har de skrivit det?
För ja, de har repstege.
De har repstege.
Ja.
Okej. Vad var det för hund? Hur stor var hunden?
35 kilo.
Okej. Är det en stor golden retriever typ alltså?
Det framgår inte, men,
nej, men
i storleksordningen,
ja. Jag skulle nog säga att det är det. Alltså den typen av hundar, det är ju bara titta hur andra bär den. Det finns ju förband och sånt som har hundar på sig när de flyger helikoptrar och hoppar och allt möjligt. Alltså selar eller också att man helt enkelt kan hissa ner den då, va?
Ja, men för det går ju att göra. Det finns ju sådana här vedbärare som är som en lite som en brandfilt. Att man liksom vecklar ut den och så lägger man ved på. Så lyfter det här ett handtag i varje ände. Förstår du vad jag menar då?
Absolut, det är ju det man tänker. Så att du får under buken. Men
det skulle man kunna lägga under buken.
Ja, men du behöver ju ha det också på ett sånt sätt så att hunden inte slingrar sig ut och trillar och slår sig. Så man får ju säkra det på något sätt då.
Ja, men det var ju en bra fråga. Och bra att du tänker på det där, Kristin. Det är ju perfekt. Det är bra att tänka på det nu och inte när det brinner.
Mm.
Nästa brev kommer från en kille som vill klippa podden. Då undrar jag, du som vill klippa podden, hur bra smed är du? För vår nuvarande klippare är nämligen smed också. Så vi håller oss nog gärna kvar vid honom.
Ja.
Nästa fråga kommer från Lena. Hon skriver att hon har det stora privilegiet att ha två boenden. Alltså en villa nära en storstad. Men har också via arv blivit ägare till en äldre skogsgård där vi tillbringar all ledig tid. De odlar ätbart både i stan och på landet. Men på landet finns även utedass, brunn, vedspis och så vidare. Det är alltså dit vi kommer försöka ta oss om det skulle inträffa en större katastrof. Skriver Lena alltså, inte att jag skulle ta mig dit. Just nu finns preppingfrågan i stan. Hur tycker ni att man ska tänka kring prepping i vår situation där man har två boenden?
Ja, egentligen är det ju ganska enkelt säga då. Va? Nu vet inte jag, det framgick inte vad de hade för yrken där. Men Det är ju en av de grejerna som jag tar i föreläsningarna och som vi pratar mycket om i podden också. Va? Den här, vi har ju den första paradoxen och sen har vi den andra paradoxen. Och den andra paradoxen, alltså motsägelsen, det är ju den här att de flesta av oss då och vårat samhälle är så specialiserat så vi är extremt beroende av samhället, va?
Mm.
Alltså att vi håller igång saker och ting. Och då tänker jag allt, va? Allt hur vi fungerar. Inte någon kommun eller liksom offentliga sektorn som samhället, va? Däremot så är ju kommunerna oerhört viktiga därför att det är ju de som sköter alla de mest utsatta människorna, va? Funktionsnedsatta och gamla och så vidare, va? Men alltså i det största perspektivet så är vi jätteberoende av det. Och så kör vi vårat eget race och är så otroligt inne på våra egna grejer som vi aldrig har varit i hela historien förut, va? Och det är en jätteparadox och den där måste man se igenom, va? Så att det är jätteviktigt att vi fortsätter att lösa våra uppgifter, va? Det är
du
det.
Menar att hon inte, alltså det här med att sticka till landet, det menar du, är det liksom, det kanske inte är rimligt beroende på vad hon jobbar med?
Nej, tänk, hon kanske är förskollärare då.
Hon bor i en stor villa, säger hon, så det, jag tror inte det.
Hon kan väl vara gift med någon som drar in storkovan, Kalle.
Eller kanske vunnit på travet.
Ja, nej men så är det. I alla fall att om inte förskolläraren tar hand om läkarens barn, så den kan gå och lösa sina uppgifter, då kan den läkaren inte rädda det där 7-åriga flickan ifrån sepsis till exempel.
Nej.
Eller så kan inte renhållningsarbetaren åka ut och plocka upp soporna. För de har ingen som ser till barnen i en kaotisk situation.
Nej.
Och så blir det kolera och dysenteri istället.
Vill du det, Lena, eller? Varför vill Lena att den här sjuan ska dö av sepsis?
Har du inte sett på Bamse, Kalle? Är man stark ska man vara snäll.
Ja, förlåt.
Ja.
Nej, men alltså, precis, det här är nog en grej som man måste liksom göra om lite i sitt huvud. Jag tror att jag också måste göra det. För man är ju väldigt mycket att man vill kokona. Alltså att man vill liksom säkra sin familj, man vill låsa in sig och vänta tills krisen har blåst över.
Mm. Alltså grejen är så här. Det är väldigt bra om det är väldigt många som väldigt fort fattar att det där är ett symptom på en kultur som är på väg bort i princip, alltså. Nej, men alltså det där är ingen kultur som har ett överlevnadsvärde, va? Det är inte det. Där alla ska köra sitt eget race och springa åt olika håll och liksom så här, va. Utan det kommer motgångar förr eller senare och man behöver hålla ihop och hjälpas åt, va. Och jag, ja, det är nog så att det skiljer sig i olika delar på landet och mellan stad och land, men också kanske syd och norr också. Jag vet inte. Jag har ju haft väldigt starka sådana krafter i våran kultur historiskt då. Jag har ju pratat om det mycket med den här oskiftade byn där vi var så beroende av varandra och var tvungna att komma överens om allting, va. Men är det så att det blir besvärligt så måste den där vippan slå om i huvudet på folk väldigt fort, va. För annars så blir det stor däng och väldigt besvärligt, va? Alltså att vi kommer, då menar jag däng med att vi kommer att få det väldigt, väldigt, väldigt besvärligt om vi inte hjälps åt, va?
Mm.
Men däremot så är det där fritidshuset väldigt bra evakueringsplats förmodligen. För det kan ju också vara så att man behöver flytta, va?
Ja.
Och så att jag skulle nog förbereda bägge platserna och kompromissa där, alltså.
Ja, men för om man tänker på det här, är det liksom, är det halvkorta perspektivet som vi ofta pratar om ju, som väl är en månad eller ett kvartal eller sådär, då krävs det ju inte så mycket resurser för att bygga upp, i alla fall inte mat- och vattenförsörjning. Ja, kanske vatten, men... Men man kan inte så mycket resurser för att bygga upp ett matlager för en månad på båda ställena.
Nej, så kan man ju tänka sig att börja. Och jag tänker också så här att för att många tänker ju på odling och egna saker och så vidare, va? Och är det så att det ska bidra rejält, alltså det lättaste och bästa det är att bygga upp lager. Odling och sånt kommer ju att vara ett komplement till det. Därför att det är väldigt svårt att producera kalorier i egen odling. Och potatis, jag tar det igen då. Det är 810 kilokalorier per kilo potatis. Bara för dagens kontorsdieter liksom så är det 2,5 kilo potatis om dagen. Allt annat är mindre som du kan odla av någon större skala, va?
Ja.
Utan är det så att man vill bygga upp en småbruk, då tycker jag i så fall att de flyttar till den här bostaden där. För då handlar det ju om att skaffa djur och sådana saker, va? Framförallt sådana som kan omvandla gräs till högvärdiga livsmedel då. Kött och mejeri och så.
Ja.
Mm.
Ja, men det är svaret på din fråga, Lena. Var det den här avhyvlingen du fick av oss?
Nej, det fick inte hon. Det var alla som fick det, för det är ju sånt här jag möter hela tiden. Ja. Och det är så det är.
Ja.
Och det är verkligen ingen bra beredskap, det kan jag säga direkt, va? Det är skitkass beredskap.
Ja. Att tänka att man ska klara sig själv. Ja,
ja, att man inte förstår och har det i sig att här behöver vi hjälpas åt, va?
Mm.
Och det säger ju en del andra saker om våran kultur också, va?
Mm.
Så är det.
Men svaret på din fråga i alla fall, Lena. Vi ska bygga upp ett preppingförråd på båda dina boenden. Och så får du väl tänka hur behoven ser ut och hur de skiljer sig på de två ställena. Mm. Mm. Nästa fråga kommer från Niklas. Eller det här är ingen fråga utan en rekommendation, skriver han. Säkerställ att alltid ha åtminstone ett par extra glasögon tillgängliga. Talar vis av erfarenhet och mina glasögon spolades ut till havs på andra sidan jorden och mina reservglasögon räddade mig. Är det en optiker som har skrivit det här mejlet?
Ska vi sälja igen, Kalle? Alltså grejen är, jag vet inte, Nils berättade ju att de hade skrivit något om det där på något ställe. Med, ja, allt möjligt hade de skrivit där. Jag tyckte det var väldigt konstigt, om jag ska vara riktigt ärlig. Men jag gjorde så här att jag lyssnade på avsnittet igår faktiskt.
Jaha.
Lite, jag tror så här att du la upp bollen där, Kalle, på slutet.
Ja, jag sa att det blev för mycket.
Ja, du sa inte bara det, du rabblar ju lister. För jag menar så här, jag tänker så här, nu hörde jag ju reklamen lite grann. Jag tycker inte det är så mycket reklam när jag lyssnar på avsnitt. Jag lyssnar inte ofta nu för tiden. Men det är väl ibland kanske det är att det blir, det är väl på tre platser de har sagt att det ska komma reklam med Acast.
Alltså själva radioreklamen, ja.
Ja, precis.
Ja.
Så den kommer ju också, det får man tänka på.
Ja, exakt.
Men sen är ju det här med beredskap även saker. Så att jag har lite, visst, jag säger istället så här. Jättetack för feedbacken, så att vi tänker på det, att det kan bli lite mycket. Men grejen är så här, att en väldigt stor del av beredskap är saker. Och om jag och du jobbar och sliter för att bygga upp bra grejer vid sidan om, då tänker jag att då måste vi berätta om dem, Kalle. Det blir ju lite löjligt annars, va? Eller hur?
Verkligen.
Ja, så är det. Och om någon oroar sig för att vi ska bli väldigt rika och ha... Det är så här, varenda preppboxlåda vi säljer höjer beredskapen i landet. Varenda vattenfilter vi säljer höjer beredskapen. Och vi försöker ha så bra priser vi kan, så är det, och få ut detta. Då är min fråga, jag tror vi är inne på tredje året nu, Kalle, med det här företaget.
Mm.
Hur mycket pengar har du tagit ut?
0 kronor. Vi fick in en slant nu i början på året. Och de har vi bränt nu på att göra en film för att lugna oroliga barn.
Ja, och göra bättre webbsida. Så är det, va? Har du tagit ut någon ersättning för all bilåkning och allting du har gjort, Kalle?
Nej, det vet jag inte hur man gör.
Nej. Nej, och det är ju samma för mig, va. Utan är det så att det går bra med det här företaget och vi lyckas höja beredskapen mycket i landet och så vidare, då är det så att kanske vi kan sälja det företaget. Jag skulle tippa 5-10% chans kanske. Det är lite högre chans än postkodlotteriet, men lite högre insats också kan man säga. Så ja, det är många som inte förstår företagarens villkor. Man bygger alltså, försöker bygga upp någonting som kan bli värt någonting och kanske eventuellt få en utdelning efter många år, va.
Så vi behöver inte oroa oss att bli rika.
Nej,
på det i alla fall.
Så är det. Och det är viktigt. Och det gäller inte bara det företaget, utan det är många företag som är så. Det finns en kvinna som arbetar halvtid. Och det kan vi ta också när vi tar det här då. Att hon packar ju lådor normalt sett vid normal åtgång. Och sen om efterfrågan 10-dubblas. Det kommer lite fler människor och försöker hjälpa henne. Det Outmill ställde upp mycket där i början. Men då tar det tid. Det gör det om man ska absolut handla när det blir, när alla andra ska handla, va?
Alltså du menar med leveranstiderna?
Ja, ja men precis, va. Men inte bara det. Ska hon packa lådor eller ska hon svara på alla mejl som kommer in och frågar när det står på sidan att det är 2 eller 3 veckors leveranstid eller vad det är, va? Det, ja, så är det.
Vi går vidare.
Ja, det gör vi. Men läsglasögonen där då. Ja, jag har alltid extra... Ja, nu har ju blivit så där att jag är väldigt beroende. Jag kan alltså inte... Det är ju så, börjar man med läsglasögon när du når så du måste... Då går det ju fortare och de blir sämre fortare, va? För du tränar ju inte spänsten i linsen.
Nej.
Det är lite fälla i det där faktiskt och... Ja, men jag har ju jobbat mycket, hållit på mycket sådär, så att jag har ju behövt läsglasögonen. Så att det blev ju fort, det dröjde ganska länge innan jag behövde dem, jag hade roligt åt det. Men nu är det ju liksom 3,0 och då kan jag ju inte jobba med små saker om inte jag har läsglasögon. Så jag har ju i bilen, ligger i rejäla läsglasögon då. Och sen har jag ju i min ryggsäck som jag har när jag är ute på turnéer och sånt där. Extra läsglasögon. Och sen är det ju så, jag har ju... Jag köper ju...
Du har ett par i pannan också.
Ja. Ja, de är, det är de som har högsta beredskap kan man säga. Nej, men jag har ju, köper ju lådvis med sådana.
Lådvis med glasögon?
Alltså, jag kan ju inte vara utan glasögon. Jag måste
hur många glasögon köper du när du köper glasögon?
Undrar, är det 12 i varje låda eller är det 20? Nej, men min hustru använder ju också. Nej, men ja, det, läsglasögon är ju, jag tänker ju i jättelång beredskap.
Ja. Ja, det är svårt att göra själv.
Ja, inte minst för att alla har den här attityden att springa åt alla håll, va? För det gör ju att det kommer att bli väldigt illa i så fall, va?
Ja.
Då behöver man många läsglasögon kan jag säga.
Ja, alltså precis, det kommer också bli mycket läsande antal när det kommer vara enda sättet att få och, underhålla sig.
Ja, alltså, eller att du ja, om du har tid med det. Men annars så blir det väl det att du ska sitta och reparera saker och kanske skriva och sådana och planera och göra sånt där. Det kommer ju ställas lite högre krav på hur man fungerar i en sån situation. Så att den som har läsglasögon, det är väldigt hög prioritet på att ha ett litet lager utav det. Och beroende på var man är i skalan också, kanske ha något starkare. Men sen är det ju också det om det kommer andra människor som behöver läsglasögon då.
Du skulle kunna ha en sån där liten snurrställ som brukar finnas på bensinmackar.
Nej, jag gömmer nog undan dem, men jag... Det är nog inget som jag vill ha fram med Kalle. Så är det. Men det är väldigt bra fråga och tips där, va?
Ja, bra. Men Niklas, det här med, du skriver ju åtminstone ett par extra glasögon tillgängliga. Då Patrik synar det och höjer då till 100 glasögon tillgängliga.
Mm.
Nästa fråga kommer från Lina. Och det här känns som att det är nästan, det är som att du har bett henne skriva det här, Patrik.
Okay.
Hej Kalle och Patrik. Tack för en utmärkt podd. Vilket bra jobb ni gör. Vi är två arbetskamrater som alltid lyssnar på er och är själva intresserade av ämnena ni tar upp. Vi vet ju alla hur världsläget ser ut och vi började fundera på vad vår kommun i södra Sverige har för beredskapsplaner. Vi jobbar båda i kommunen inom omsorgen där vi stöttar de svaga i samhället. Vår chef hade ingen aning och hänvisade till förvaltningschefen. Det var svaret vi fick. Vi gick båda igång på detta, hur nonchalant och obrydd denna kommun är. Ett rent hån mot oss som försöker vara förberedda och ansvarstagande. Vi tänker att det säkert kan se liknande ut i andra kommuner i Sverige. Har kommunerna verkligen inga skyldigheter att ha handlingsplaner i händelse av kris eller krig? Vad säger du?
Alltså jag är inte uppdaterad. Jag har ju förstått att de jobbar med lagstiftning och försöker snabba på och sånt där, va? Men att en kommun, speciellt små kommuner som är de som har svårast att ta tag i det här, tydligen, verkar det som. Ja, men alltså, det är ju din morsa och farsas gamla polare som sitter där på det särskilda boendet. Alltså, det är ju närmare i de små kommunerna till människorna som kommunen hjälper, va? Att det ska vara så hårt för kommuner att sätta upp planer för hur de ska ta hand om de här gamla människorna. Alltså, det blir väldigt hårt det jag idag kallar det här. Nej, men alltså, jag tar återigen detta med människosyn, kultur och så vidare, va? Det får inte bara bli floskler och yta av allting. Man måste försöka bjuda lite motstånd mot saker faktiskt, va?
Patrik, förlåt, jag missuppfattade. Hon har klistrat in svaret från kommunen nedanför. Ska jag läsa upp det, eller?
Ja, är det något som är av värde för lyssnarna att lyssna på? Hur långt är det?
Jag läser upp det. Så får vi se. Så känner vi. Förlåt att jag avbröt det. Det här är svaret då hon fick av sin chef på kommunen. Hej! Mm. Det är tråkigt att vi ska behöva bli oroliga för saker som uttrycks på nyheterna. Jag tror inte vi behöver vara mer oroliga idag än vad vi var för ett år sedan. Samtidigt är världsläget mer oroligt med två krig i vårt närområde, Ukraina och Israel. Och utifrån det är det viktigt att vi i Sverige gör de förberedelser vi kan, både i organisationer och privat. Du är inte ensam om att känna oro och kommunens kommunikationsavdelning håller på att skriva ihop ett informationsmaterial kopplat till de senaste dagarnas nyheter. Vad som händer om det blir krig i Sverige är en stor fråga som jag inte har kompetens att svara på. Krigsplacering innebär att man som individ är krigsplacerad med specifik uppgift och specifik inställelseplats. För vår del i kommunal verksamhet är vi krigsplacerade i ordinarie arbete. Det vill säga, i händelse av krig eller kris så är vårt uppdrag att arbeta på som vanligt och upprätthålla den verksamhet som vi bedriver. Enkelt uttryckt så innebär att vi ska gå till arbetet som vanligt och säkerställa att de omsorgstagare vi är till för får den hjälp och stöd de behöver. Kommunen som helhet har en plan för extraordinära händelser och inom vård och omsorg har vi också rutiner som säkerställer fortsatt kontroll på verksamheten i händelse av till exempel driftstopp i våra digitala verksamhetssystem. Just nu pågår ett arbete i landets samtliga kommuner och regioner för att ta fram handlingsplaner för att stärka sin beredskap inom kommunal hälsa och sjukvård och socialtjänst. Detta sker på uppdrag av Socialstyrelsen och är säkerligen något som du kommer få mer information om under året som kommer.
Mm. Man hoppas ju att de vet att de måste krigsplacera sin personal. Så att de inte bara tar det för givet. Eller om det har kommit en lag som gör att de som jobbar i kommun automatiskt är krigsplacerade i kommun. Det vet jag inte.
Oh.
Det är ju så här att de behöver ju för. Det räcker ju inte med planer, va? Det gör ju inte det. Utan det kommer ju ta jättelång tid att bygga upp en beredskap som är praktisk också. Alltså att du faktiskt har någon mat till Agda.
Ja. Oh.
Att du kan åka ut till Agda 3 mil ut i skogen som behöver vändas och ses till dygnet runt. Ja. Som egentligen skulle ligga i en sjukbädd någonstans, va? Eller att du har planer och resurser till att hämta Agda där ute. Alltså, kommunerna... Jag tycker civilförsvarsministern sa det så himla bra i sitt tal där på Folk och Försvar heter det, va?
Ja.
Den som inte börjar nu, den ligger efter, va?
Ja.
Man ska inte vänta på saker och ting. Den här mannen, han är ansvarig. Vad var det, kommunchef eller vad var det för någonting? Det låter ju som att han kanske ska inte svara på.
Eller hon.
På, ja, att det är den som svarar på frågor direkt till kommuninvånarna, va? Men,
ja, det här var deras chef, alltså då, inom omsorgen.
Ja, okej. Okay. Alltså det är ju den chefens ansvar detta. Den chefen är ju ansvarig. Alltså du har ansvarsprincipen. Den som till vardags är ansvarig för en verksamhet är också ansvarig i kris eller krig, va? Katastrofer, allting.
Ja.
Det ska kunna fungera. Det ska fungera så likt som möjligt enligt likhetsprincipen. Och upprätthålla som de skriver där i. Men då ska det ju också göras, de här grejerna, va? Det ska övas på dem och sånt. Det är bara att sätta igång.
En grej som sticker ut för mig i det här, det är det du brukar prata om, att, alltså, som vi också pratade om alldeles nyss med det här med två boenden. Att verksamheten ska bedrivas som vanligt i händelse av kris.
Mm.
Alltså man ska säkerställa att de omsorgstagare vi är till för får den hjälp och stöd de behöver. Och då bygger ju det på att personalen har en bra beredskap hemma. Det där vi pratat om 1000 gånger. Att de ska liksom känna sig trygga med att kunna gå till jobbet och lämna sin familj hemma och inte behöva liksom stå i kö för att hämta vatten eller leta mat eller sådär, utan kunna bedriva sitt arbete som vanligt. Och då faller ju det tillbaka på liksom på personalen själv, verkar det som. För det verkar inte som att den här chefen har gått ut i något allmänt meddelande till sin personal och berättat hur viktigt det är med hemberedskap, utan den här chefen verkar ju lita på att alla bara kommer att komma till jobbet även om det blir krig.
Alltså det är ju så här, människor tänker ju inte i de här, de börjar ju precis göra det nu, va? Och de flesta har ju inte kommit till det där läget än att hela landets motståndskraft, förmåga att hantera svårigheter börjar i hushållen med deras beredskap. Alltså det står ju fortfarande där en vecka i försvarsberedningens rapport, va? Lägger du för mycket på folk så rustar de inte på dig. Så enkelt är det. Och jag tänker ju det. När den där, allt som är den där, när vi ska ha 3 månaders beredskap och kunna upprätthålla allting i samhället i princip i 3 månader. I alla fall allt som är viktigt. Ja, då kanske det räcker med en veckas beredskap i hushållen. Men nu finns ju inte någonting av det där i princip, va? Så ska vi ha en beredskap i landet, så handlar det om att hushållen har en beredskap så att de kan fortsätta att lösa sina uppgifter. Fortsätta att gå till jobben och sådana saker, va? Och ja, på allting egentligen, va? Och syftet egentligen med de där 3 månaderna där, det är ju det att vi ska kunna ställa om samhället på den tiden också. Produktion och sådana saker i den industri vi har kvar, va? Börja tillverka reservdelar till maskiner och vad det nu kan vara för någonting, va? Förbrukningsartiklar och allt. Så att det kommer ju att ställa väldigt stora krav då i det läget, va? Då kan man säga så här, den där rädslan för att göra fel och hålla ryggen fri som paralyserar nästan allting idag, som gör att man utreder saker så det finns ingenting kvar av det till slut, eller blivit inaktuellt för att ha tagit för lång tid. Alltså Kafka-liknande situationen. Den får man kasta ut väldigt, väldigt, väldigt fort. Å andra sidan så får de inte bukt med den, så får vi ingen 3 månaders beredskap heller, va?
Nej.
Innan vi behöver den. Så det ligger ett väldigt, väldigt stort ansvar på hushållen, kan jag säga. Om inte det ska bli riktigt, riktigt illa, va?
Ja, men det som känns så oroligt är att liksom, det känns inte som att det är liksom någon som säger det riktigt. Eller så att folk lyssnar i alla fall.
Du får följa med på föreläsningarna någon gång, Kalle.
Ja, det var kul.
Ja. Jag kan väl säga så här. Väldigt roligt är att det börjar vara kommuner, kommunala infrastrukturföretag, ett privat företag. Jag vet inte hur det är kutym om man namnger. Det får man nästan fråga, va? Jag tycker ju det är väldigt positiv marknadsföring om man skulle nämna att det är någon som i det här fallet då ber mig komma och hjälpa dem med deras personal, så de förstår hur viktigt det är att de förbereder sig i hemmet och kan komma till jobbet, fjärrvärmeverket, reningsverket och så vidare, va? Hålla igång det här.
Men du är ju bara, du måste ju också vara ledig varannan vecka, så du hinner inte komma till alla företag.
Ja, min fru, hon är sträng.
Men så jag tänker att vi får uppmana våra lyssnare. Det var ju jättebra som de här två kvinnorna som jobbade inom omsorgen i en kommun i södra Sverige, att de hade tagit tag i det här och frågat sin chef så att samtalet kommer igång på den arbetsplatsen. Och vi får väl be våra lyssnare att vara ambassadörer för budskapet om att vi måste höja beredskapen i landet och att ni får hjälpa till att ta tag i det på era arbetsplatser.
Mm. Alltså, det är ju så. Många gånger kommunerna, de får liksom någon, jag tror de får ett uppdrag att informera allmänheten och så ordnar de någonting då, va? Gärna i anknytning till beredskapsveckan så allt händer då. Men grejen är så här att jag vet ofta, jag tänker som i de flesta små kommuner, typ min egen Sunne. Jag vet inte, men alltså det är väl 20-25% av de arbetsföra som jobbar i kommunen.
Oj.
Alltså det är jättestor andel.
Jäklar.
Ja, jag vet inte om jag var helt rätt, men jag tror om jag säger 20% någonstans där, plus minus.
Det är så svårt att fatta det där, för i vårt hushåll så är det 100% som jobbar med Sveriges Television.
Ja, inte ens det egentligen, va? Ja, nu gör ni det ett tag, utan ni jobbar väl på ert eget mediaföretag.
Ja,
ja.
Ja. Nej,
ja. Ja, det var det. Va? Men du, nej men alltså det är ju det, och alltså jag vill poängtera det igen, att jobbar man med de mest utsatta i samhället så någonstans är det väl de som har allra svårast att ta hand om sig själva och mest behövande av hjälp och sånt. Då kanske man ska ligga i framkant någonstans och ta ansvar för de här människorna, va?
Ja.
Det känns så. Och sen är det ju den andra biten med, nu när vi har gjort så här att folk flyttar runt som om det vore, jag vet inte vad, så är det ju också just det med barntillsyn. För det får man väl prata om i kris, att det är det, att någon ser till barnen och tar ansvar för dem när alla ska gå och lösa sina uppgifter, och att man kan upprätthålla den.
Ja.
Och då räknar jag inte bara med förskolor där, utan även grundskolan. Där behövs det ju en jätteinsats så att de som arbetar där börjar tänka igenom. Hur ska vi kunna hålla igång den här verksamheten? Det kanske inte är så att alla ska åka skolbussar överallt på härsan och tvärsan. Utan det kanske är så att man får ha en plan där man kan inrätta mindre grejer och ha väldigt årskursövergripande undervisning där lärare åker ut till olika platser så det bara är en som behöver åka.
Alltså så här nomadlärare som samerna hade förr?
Ja, men typ att man får faktiskt ta och sätta sig i bilen och åka ut till olika byar och områden runt omkring som annars skjutsas in, va?
Mm.
Jag vet inte. Det var en spontan tanke nu. Jag vet inte hur man ska lösa det annars. Jag tänker att alltså det är viktigt också att man förstår att det är ju väldiga prioriteringar på drivmedel och sånt. Och är det så att det blir de här värsta scenarierna, som inte är säkert att det blir, men som kan bli, och då kan vi inte sitta där med brallorna nere vid anklarna, va?
Oj.
Så är det så här. Vid höjd beredskap, då är Försvarsmakten utflippat prioriterat, va?
Mm.
Då är det stridsvagnarna som ska ha diesel, inte skolbussarna.
Mm.
Så är det, va? Mm. Det är lagstiftning som är så, som ligger förberedd. Så att, ja, det är mycket att börja fundera på, men det är dags att börja göra det nu och dessutom göra det som behöver göras för att kunna genomföra det om det händer också, va?
Jag tänker, alltså vi har den där uppmaningen att folk ska liksom vara ambassadörer för det här budskapet. Det vore också kul att höra, för det blir lätt att man pratar om liksom, när det inte funkar, alltså som i den här kommunen i södra Sverige, som brevskrivaren jobbade för. Det vore kul att höra liksom från lyckade exempel. Det är väl många som jobbar inom kommun och region som lyssnar på podden. Berätta hur ni har tagit tag i de här frågorna så att vi kan tipsa dem som kanske inte har kommit igång. Så mejla hej@katastrofen.se och berätta hur din kommun eller din arbetsplats jobbar för att öka beredskapen.
Mm. Finns ju en sak där som man gärna vill säga när vi är inne på de här grejerna också, det där, va? Att alltså det, jag vet ju hur hårt man ska ta i riktigt, alltså jag känner ibland, men alltså tar man i för hårt hela tiden, då blir det ju inte värt något, va. Men det kan ju vara så här då, om vi tar den utgångspunkten, att skulle det kunna gå att prioritera den lokala livsmedelsförsörjningen lite grann, att kommunerna inte köper grejer från Milano utan ifrån det lokala.
Även om det är lite dyrare.
Ja.
Är inte det olagligt alltså, att köpa dyrare?
Jo, du vet. Tänk, vet du, vad fel de gör.
Ja.
Ja. Om du nu har så att de högsta ledarna börjar oroa sig för krig i landet, som ser lite mer, har lite mer information än vad vi har. Finns ju lite olika sätt att reagera på det där. Alla kan väl vara rätt. Så finns det väl olika sannolikheter på det. Men det ser ju onekligen ganska allvarligt ut, va? Du har stora statschefer i Europa som, ja, nu ska de åka in med sina NATO-soldater i Ukraina, säger de, och så vidare, va? Och hotar och alltihopa. Det bara eskalerar allting. Vi kanske...
Jag vill bara stoppa det där, Patrik. Den där typen av snack, det måste man försöka vänja sig av med. Den stora eskaleringen, det är ju Ryssland som har angripit Ukraina.
Jo, men upptrappningen nu sker ju från båda håll.
Alltså upptrappningen är ju att Ryssland är kvar i Ukraina.
Ja.
Men döda barn i
Men att man Odessa. Ser att NATO är på väg in och pratar om att gå in i Ukraina också nu, va. Så att det är ju så att det går åt fel håll hela tiden, va.
Alltså du menar att omvärldsläget är på gränsen till akut?
Ja, men det eskalerar ju hela tiden.
Ja.
Det är ju så. Nu är det tufft i Ukraina. Och nu pratar NATO-länderna om att gå in och förstärka där, va. Så är det.
Mm.
Ja.
Och att de pratar om att till exempel gå in och hjälpa till med gränsbevakningen mot Belarus till exempel.
Ja.
Alltså för att kunna frigöra trupp därifrån så att Ukraina kanske fokuserar på att bekämpa den ryska invasionsstyrkan i östra Ukraina istället.
Vad de gör för någonting. Det finns massvis med sånt som de kan göra. Du har hela logistiken och sjukvården och alltihopa det där, va. Men det är så, det går åt det hållet hela tiden. Men du, var vi någonstans innan nu då?
Ja, vi pratade om det här med kommunerna och krig och...
Ja.
Vi kanske var klara.
Ja, jag vet inte, jag skulle väl leda fram till någonting där, att det var viktigt i alla fall.
Antagligen.
Vi får lyssna efteråt och höra vad det var vi skulle ha sagt, Kalle.
Vi ska avsluta med en fråga om tuppar. Äntligen.
Ja.
Nu har det varit så mycket. Vi lättar upp lite med liksom någonting som känns lite mer vardagligt. Det är Kim som skriver. Jag har 3 tuppar. En som är far till de andra. 2 och de är från i fjol. De 2 yngre började igår i vårsolen att bråka. De var lite blodiga, men inget allvarligt. Och när jag var där och skilde dem åt så lät de varandra vara efteråt, trodde jag. Till kvällen saknades en tupp. Hittade den till slut där den lagt sig en bra bit bort, alldeles blodig och besegrad. Vad fint beskrivet, Kim. Tog in och tvättade av och sprayade blåspray och satte honom i ett enskilt utrymme. I morse var han som vanligt och jag bestämde mig för att släppa ut alla tillsammans fritt på gården så att de har gått om utrymme. Men vinnaren gav sig på förloraren igen. Inser att jag behöver nacka en av dem. Men vilken väljer jag? Den kaxiga som inte verkar ge sig trots att de väl borde ha gjort upp rangen vid det här laget. Eller den andra. Det känns som en större risk att han börjar utmana gammeltuppen också om han är så kaxig. Vilken skulle du ta bort av de här tupparna, Patrik?
Alltså jag hängde inte riktigt med där. Var det 3 tuppar?
Ja, han har 3 tuppar. En som är far till de andra. Alltså en gammeltupp och 2 ungtuppar.
Ja.
Ungtupparna har bråkat så att en nästan höll på att dö. Han undrar nu, vilken av ungtupparna ska han ta bort? Eller ska han ta bort gammtuppen?
Alltså, har man 3 eller 4 tuppar så brukar det blir ju slagsmål. De behöver ju göra upp, va? Så är det. Det är deras naturliga beteenden.
Ja. Men nu hade de gjort det, men han gav sig inte ändå.
Nej, en sån tupp kan ju vara för aggressiva.
Ja.
Någonstans så är det är ju det där att när en ger sig, då ska den som vann också sluta.
Mm.
Det är liksom det sunda beteendet då.
Mm.
I alla fall det som man vill ha i en domesticerad flock då.
Just det.
Får inte bli för aggressiva tuppar. Men har man 3 eller 4 tuppar, alltså du behöver ha minst 4 eller 5 hönor per tupp.
Ja.
Absolut minst 4, helst 5. För annars så blir det, ja, det blir för hårt för hönorna helt enkelt.
Sexkaos.
Ja, så kan man säga. Och då brukar de inte gå på husfolket, för då har de varandra att tuppa sig med, va? Hålla sin hierarki i det här beteendet. Det är bra att byta ut den äldre tuppen. Inte minst därför att det är ju han som sprider sina gener mest, så att du får förnyelse med de unga tupparna som kommer underifrån då, va?
Och hur ofta ska man göra det?
Ja, har man en fungerande flock så kan du ju byta ledartupp varje år då. Och då gäller det ju att ha, vem ska jag välja av de andra där då? För det är ju de generna som kommer att få dominera i flocken framöver då.
Ja.
Och vi har ju ett hönsavsnitt som handlar om den här ideala hönsflocken då. Och där handlar det ju om att ha en ledare som är 3 år. En andra tupp som är 2 år. För det är bra om man får in det här med åldersskillnad också. För då blir hierarkin lite naturligare med. Och sen har du 2 stycken ettårstuppar. Och när du tar bort efter 1 år ledartuppen, ja, men då kliver ju andra tuppen upp och blir ledartupp.
Ja.
Och då ska du välja vem av de där ungtupparna som ska få bli andra tupp då.
Ja.
Och ja, då är det ditt omdöme som får vara där. Hur ser de ut? Alltså, är det en ras? Hur ska rasen se ut då? Mm. Eller beteenden är ju någonting som är väldigt viktigt på en tupp då. Balanserat beteende. Och det ska ju inte vara meshögen Allan heller. Därför att det är ju en tupp som ska vilja ta hand om och skydda hönorna, va. Stå på post och vakta och så vidare, va.
Mm.
Men också en gentleman som ropar på hönorna när de hittar mat och inte tar allt själv först och så vidare, va. Så att... ja, det är lite att tänka på när man ska välja tupp då. Men
svaret på Kins fråga är väl den här, den är väldigt aggressiva tuppen, den ska bort. För när den andra ger sig så ska den också ge sig.
Ja.
Så den måste försvinna. Men då står ju Kim med 2 tuppar. Då kan det ju bli problem igen, eller?
Alltså 2 tuppar, exakt. 2 tuppar är olyckligt att ha.
Men det kan också funka. Jag har haft att det funkar, vill jag bara säga.
Ja. Ja, det är oftast när det är problem med tuppar, då har man 1 eller 2 tuppar.
Oh.
En tupp, då är det så att då kan de börja gå på husfolket.
Alltså den blir för nervös?
Ja, och han har ingen att dominera och hålla på och leva ut sitt tuppbeteende med helt enkelt.
Oh.
Utan då
alltså
går
det är som när jag inte får träna.
Nej, på ungefär, då går de på stortuppen. Och det är du, Kalle. Men har du 2 tuppar, då kan du också hamna i det här att den ena blir totalt misshandlad, va?
Mm.
Inte helt ovanligt. Utan det är bra om det är liksom en några tuppar så att det blir en bredare hierarki då, va?
Men hur skulle du göra om du var i Kims skor?
Mm.
Han har 3 tuppar, en verkar onödigt aggressiv, en verkar ju väldigt vek då.
Ja, jag skulle göra så här att se om det går att du kan få lite nya kycklingar om man kläcker själv. Eller om hönorna ruvar så att han får minst 2 nya ungtuppar som man kan låta vara kvar efter stora tuppslakten då, va. Och ta bort en av de där 2 ungtupparna han har nu.
Ja.
Och så får han väl köra med den gamla tuppen den här säsongen också. Men nästa säsong ska den gamla tuppen bort. Och andra tuppen upp. Och så ska han fylla på med 2 ungtuppar hela tiden. Så han kan välja en av dem. Eller som det blir ibland, ha en i reserv. Om en tupp ryker med höken eller räven eller någonting sånt där då.
Mm. Men börja med att ta bort agrotuppen, Kim. Och så ser vi lite, så får du se lite vad som händer med flocken. Och så försöker vi få nya tuppar under året.
Mm.
Oh, tack för idag, Patrik.
Kalle, nu vi kan inte hoppa
nej,
över
fan.
OV-butikerna går bra. Inte. I och med att vi inte hade något avsnitt förra veckan.
Ja, heller. Förlåt. Det kommer bli ett kommersiellt budskap nu. Men det kommer vara värt det. Därför att det är OV-butiken som säljer svinbra grejer som ni som lyssnar på podden antagligen vill ha. Och ni kommer också få en rabattkod som Patrik kommer säga snart.
Mm. Det är ju så här att vi går in i samarbeten och fixar bra rabattkoder åt våra lyssnare. Och det är vi väldigt stolta över att vi gör det också. Det är inget att be om ursäkt. Vi sitter inte och tar vad som helst. Det här som är ihop med OV-butiken nu är extremt viktigt. Och det har vi pratat om med dem. Att vi ska göra det här. Och det är ju inte minst för att vi har många nya lyssnare också. Vi har den här eskalerande situationen. Jag fick ju frågor efter förra avsnittet för 2 veckor sedan också. Vad ska man med en skyddsmask till?
Mm. Kunde du hålla lugnet då, Patrik?
Nej, men det står lite... Alltså, det är ju så här, eftersom du tog upp det idag där så här. Du har ju andra som frågar efter att vi ska tipsa om grejer och så vidare, va?
Ja, ja.
Och vi har det här med logistikkedjor och sådana saker. Det går att få tag i saker nu. Det gäller inte det som du brukar ta upp med spaghetti, va, och så vidare. Skyddsmask är en sån utrustning, så antingen har man den eller också har man den inte. Så är
jag
det.
Har den ju inte nu till exempel, nej. Som mina brann upp.
Nej, jag har försett alla i min storfamilj. Syskon, föräldrar, brorsöner, systersöner. Och mina egna barn och barnbarn och min familj och så vidare med skyddsmasker. Och det är därför att när du behöver den, då är den hela skillnaden. Så är det.
Oh.
Och det är, jag gjorde ju så här när du var i fjällen förra veckan. Då delade jag ett avsnitt. Och det
jättebra
var,
gjort på tycker jag.
Ja, men det är det. För att det är, och det var ju också för att bygga upp förståelsen kring... skyddsmasken där, för det är också en kunskap som man behöver ha, va? Om det värsta händer, kan vi säga, för jag har svårt att tänka mig någonting som är allvarligare och värre då, va? Och det är avsnitt 50. Alla hann väl inte se det, jag la det i händelse, så det låg i 24 timmar då. Men där tycker jag lyssnade på det själv också innan för att höra, och jag tycker faktiskt att det är en bra genomgång.
Jag ska prata kärnvapenkrig, va?
Ja, precis. Och det kommer en bit in i avsnittet. Men det går igenom alltihopa, hur fungerar det? Så man har en grundkunskap, vad behöver man tänka på? Så man inte vet hur saker funkar, va?
Typiskt bra avsnitt att ha laddat hem till sin telefon offline.
Ja, ja,
så man kan gå tillbaka och lyssna om det händer något.
Ja. När vi körde de där avsnitten, då la vi också upp i höjdpunkter heter det. Du har skyddsrumskartan MSB där skyddsrummen finns, där du kan söka då i ditt område och se. Det finns en höjdpunkter ligger ju alltså i vårt Instagramkonto. Kalle, vad säger man, du som vet vad saker heter? Du går ju till våran huvudsida, va? Och så ligger höjdpunkterna under själva sidhuvudet där.
Alltså precis, klicka in på profil så längst upp ligger det sådana här favoritmarkerade händelser, stories.
Ja, precis. Och skyddsrumskartan finns där. Det finns en länk till en sida där man faktiskt kan göra provdetonationer.
Obs, alltså rent hypotetiska. Det är inte att man spränger något på riktigt. Utan att
vad bra att vi är så tydlig, Kalle.
Det är som att göra en provdetonation. Det lät som...
men du har en karta. Och så kan du lägga, så finns det olika typer av... Och då ser du med avstånd och så vidare hur allvarligt det är. Det kan vara intressant att veta om man ser bor bredvid mål och sådana där saker. Och är orolig för sånt där. Så kan du få svart på vitt. Du kan också få hur... olika vindriktningar, hur nedfallet kommer att sprida sig då ifrån en markdetonation väljer man då. Så kan man titta på det om man vill, så man har den kunskapen. Alltså kunskap är ju bra, och dessutom så får man beslutsunderlag och sånt där, va. Och Sen finns det också en gammal PDF-fil. Den finns, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men det är på engelska en bok ifrån kalla kriget. Över hur det fungerar, det är par 300 sidor alltså. Den finns också länk till där, kostnadsfri PDF-fil. Och den finns att köpa i modernare upplaga också. Jag har sett att den finns på Amazon bland annat. Kan vara så att den tar slut där också, va?
Vad står i den?
Nej, men det står allting, hur du kan tänka med skydd och alla andra sådana saker också, va? För det handlar ju om att få materia emellan sig och den strålningen som blir. Och den försvinner väldigt fort, den här intensiva strålningen, men den är också väldigt hög. Inledningsvis, det är därför den försvinner fort, den bränner allt krut på en gång kan man säga, va? Men det handlar också om att när man tar sig till skydd och sånt, eller behöver ta sig ur ett område, eller när man ska gå ut efteråt, då har ju den här strålningen som går direkt på kroppen, den har försvunnit i stor utsträckning, men du kan ha damm och grejer kvar när du går ut ur, som du inte vill andas in eller få i ögonen och så vidare, va? Så en skyddsmask är i allra högsta grad relevant, va? Och under kalla kriget när man tänkte väldigt mycket i de här banorna, inte, ja, att det var en risk för detta, då hade vi alltså 7,5 miljoner skyddsmasker. Och även utrustning till bebisar och mindre barn som inte kan andas i skyddsmasker i form av huvjackor med kompressorer som drevs av de här stora, tjocka, gamla ficklampsbatterierna. Babylifts med gastät plastfolie över, där det också var en kompressor som blåste. De orkar inte suga igenom filtret själva alltså, så man måste blåsa in filtrerad luft till dem då. Sånt fanns, men det eldade man alltså upp 2013-2014 då. 5-6 år efter Georgienkriget.
Ja.
Ja.
Vad tycker du om det, Patrik?
Alltså, en del av dem höll på att åldras och det ursäktar de sig väl med fortfarande då. Jag har ju sett de äldre skyddsmaskerna som vi hade i försvaret. De är ju modell, vad hette de? Alltså jag kommer inte ihåg alla nummer på dem, men det är ju från 50-talet den skyddsmasken är. Många av dem är rätt gamla de där. De är säkert, du vet, bäst före datum för decennier sedan, men ja, de är mjuka och fina och inga sprickor eller liksom så här, om man förvarar dem rätt. Jag är helt säker på att de här enklare skyddsmaskerna som man hade till befolkningen var okej också faktiskt, och definitivt bättre än ingenting, va? Utan, nej, man har ju gjort så. Man, alltså, jag kan inte säga det varenda gång, Kalle, vad jag tänker om det där. Alltså, det är ju... Nej, men det är ju ett vansinne hela tiden någonstans, va?
Ja, men det är politiken i alla fall.
Ja, precis. Nu är det möjligt att få tag i skyddsmasker. Och det är inte självklart att det är det. Jag vågar inte gissa helt säkert på hur många skyddsmasker det finns till för civila marknaden i landet. Men ja, om man väger in, du vet, sådana här de har till sprutlackering och lite sådana där grejer som kanske inte är i första hand avsedda till det här vi pratar om nu. Kanske det kommer upp i fler än 100-tal. Men det är inte många. Och,
bara 100-tal?
Nej, att det inte finns fler på marknaden utav den här typen. Jag vet inte. Jag vet
alltså
att,
köpa?
Ja, jag vet ju att... ja, men få tag i helt enkelt. Och köpa, ja, precis. Och det är ju så här som det brukar vara. Helt plötsligt så händer någonting och så köper man, så finns det inte på marknaden längre. Va?
Vi är 10 miljoner människor och det finns... Ett hundratal skyddsmasker, det låter ju som en... Det är lite svårt, att få ihop den matten i huvudet för mig.
Jo, men alltså det är ju så här. Och dessutom, det här är ju grejer som räknas som krigsmateriel, va? Rätt som det är så sopas marknaden ren på det här. Så ni som har möjlighet, jag tänker att man ska prioritera detta så man kan förse sin familj med det då, va?
Oh.
Den här skyddsmasken som OV-butiken har hemma då, den passar även till små ansikten, men inte hur små som helst. Utan det är ju så att blir ansiktena för små så blir bröstkorgen och diafragman också för svag, va? Så den går inte till de allra minsta barnen. Men å andra sidan, jag har gjort så att jag har köpt till de mindre barnen också. Med den tanken att de är ju inte små hela tiden.
Det har jag märkt i mina barn också.
Ja, precis.
De växer som ogräs.
Exakt. Sen finns det utrustning att köpa. Och det är israelerna som har kvar till sina barn och tillverkar som jag har sett som finns på världsmarknaden då, som man kan köpa. De är inte jättedyra heller.
Man kunde få rabatt på OV-butiken, va?
Precis! Jag vill bara säga så här också då, igen då, till er som förstår budskapet här, att köp de som har möjlighet. Nu, jag ska gå in på deras sida så jag ger hela den nu så det inte blir några. Men det är så att man, det finns meny. Det finns två stycken då, en som är mer taktisk och den är för folk med vapen så att man inte den här skyddsbulan framför ska vara i vägen helt enkelt. Den andra heter, de är samma pris då, skyddsmask CM6 heter den. Och då finns det en som heter 6M och kostar 75 kronor extra. Det är den som har vattenmunstycket som gör att du kan dricka vatten med skyddsmasken på. De är en speciell flaska då. Så mitt råd är att om man bestämmer sig för detta så gör så här att köp en sån som har drickmöjlighet. Den heter CM-6M plus 75 kronor. Och sen köper man två filter. Behöver inte köpa tre. Det är väl enda gången jag har sagt att man inte ska ha tre. Va?
Verkligen, helt chockad.
Ja. Ja, men kan man köpa tre så gör man det. Men jag har svårt att se att man inte skulle klara sig med två. Alltså ett,
och det viktiga är då att man inte tar fram filtret och testar det när man får hem masken. Utan det måste ligga paketerat i sin lilla mylarpåse.
Ja, precis. Det är jätteviktigt att den är lufttät. Vill man testa masken, då gör man helt enkelt så att man öppnar. Du kan ha filtret på vilken sida du vill. Men skruva loss då den plastpluggen som sitter där. Sätt på den masken och så kan du andas i det. Du känner, det blir lite tyngre när du har filter. Men framförallt kan du hålla handen på. Och så andas du in kraftigt och då ska du ju inte läcka in luft någonstans, va? Då är det masken tät. Den liksom sugs fast i ansiktet på dig.
Ja, det där kommer ju folk att fråga om nu. Måste man raka av sig skägget?
Ja. Alltså moderna skyddsmasker är ju smidigare och bättre. Det kan nog vara så att om man vill chansa så funkar en viss skäggstubb och så i alla fall, va? Men grundregeln är att inte ha något hår som sticker in, utan när man tar på sig så för man pannluggen bakåt och så vidare, va? Får undan hår så det inte blir luftkanaler in i sidorna då, och det gäller ju för skägg också, va?
Nu fick jag en bild i huvudet av att du har klippt lugg, Patrik. Det hade sett kul ut.
Ja. Mustasch får nog vara väldigt stor om den ska ställa till bekymmer då. Men jag samlar ihop det där igen. Nu. En skyddsmask som det går att dricka i. Det är alltså tyngre att andas genom en skyddsmask. Så du blir mer ansträngd om det räcker att du behöver gå och bära och så vidare. Eller någonting, va? Och din prestationsförmåga sitter just och skriver nu faktiskt på det sista på vatten.
Alltså till skolan?
Ja.
Kul.
Och det är ju just det med symptom på vattenbrist och sånt där, va? Hur viktigt det är med vatten i det korta perspektivet också då, va? Så det är jätteviktigt att kunna göra det. Så köp mask med vattendricksmöjlighet och flaskan som är till. Den är också kompatibel med, vad heter de här Camelback-systemen, alltså där du har i ryggsäck eller någonting sånt där, en väska med slang fram då. Så att det finns sådana möjligheter för de som känner till det.
Okej. Okay.
Det står så här, kompatibelt med Camelback hydratiseringssystem. Camelback är väl nästan som en standard skulle jag tänka idag, va?
Ja. Oh,
oh. Det är ett varumärke. Ja. Och sen minst 2 filter till varje då.
Och vad är koden för att få rabatt?
Just det, vad bra. Och då är ju det också så här. Jag kan också varna er som tycker det är jobbigt när vi går igenom produkter som är bra. Alltså det här är ju utbildning också, om man inte förstår det. Ja, och dessutom försöka få ut i befolkningen för att höja beredskapen i landet nu.
Alltså varje gång jag ber Batik säga koden så måste ni dricka en... Ni är pruttfulla.
Nej, men grejen är så här att jag kommer, i och med att vi har det här samarbetet nu, OV-butiken har storsatsat för att möta upp dessutom det här lilla företaget, så är det så att jag kommer också att gå igenom sjukvårds- och traumautrustning och så kommande program också, som vi inte har gjort tidigare. Vi har pratat om det. Men det blir också i det här samarbetet där. Och i allt det här är då så att det är 10% rabatt till våra lyssnare med rabattkoden hemberedskap. Med stort H i början, hemberedskap. Det är lätt att komma ihåg, därför att det som omfattas av den rabattkoden då, det är det som ligger under hemberedskap och prepping. I deras kategorisystem då. Och det finns väldigt mycket grejer där då.
Men det är med klockor, såg jag.
Ja, det finns jättemycket olika grejer då. Det omfattar allt i den kategorin i alla fall. Så den rabattkoden ger 10% på alla priser där.
Och, tack, OV-butiken!
Ja, verkligen. Och jag överhuvudtaget... Ett litet företag som går in och samarbetar så och satsar så pass mycket. Det är jättetack. Så sjukvård och hygien, där finns det mycket utrustning. Och den kommer jag att ta och gå igenom och titta på. Traumautrustning och sådana saker. Och gå igenom hur det används helt enkelt.
Då kan vi snacka om det nästa vecka.
Exakt.
Underbart. Tack för idag, Patrik.
Tack, Kalle.
Och jag var orolig att du började om.
Ja, men du, sa jag det. Bergs... Bygdegård den 13:e nästa vecka och Fredberg den 14:e.
Ja. Skaraborgs turnén fortsätter.
En till. Ja, exakt, fortsätter jag, för jag har varit där redan. Men jag lägger ut det också till imorgon, så att det ligger såna här på vårt Instagram-konto och Facebook och så vidare. Så att det går att gå in och se på lokaler och sånt där. Mer exakt.
Det var härligt. Och jag har lite ångest nu, för det var så mycket frågor i mejlet som nu kommer att försvinna, för att vi nästa gång så kommer det vara en massa nya frågor som har kommit in. Du borde ha något system för det där, att frågorna kommer in och så försvinner de, och så finns de gamla kvar i något dokument.
Ja, men jag har alla kvar.
Ja, du har det.
Ja, jag har allting.
Vi sammanställer dem i något Excel-fil.
Vi har frågor till 5 år till, Kalle.
Underbart.
Ja.
Tack för att du lyssnar. Fortsätt mejla till hej@katastrofen.se. Ljudfrågor premieras. Det gjorde de inte idag. Vi hade ljudfrågor som jag glömde bort att spela upp. Men spela gärna in ljudfrågor. Bara spela in på telefonen och mejla till hej@katastrofen.se. Det är inbyggt i alla telefoner idag. Så hörs vi om en vecka. Puss och kram. Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.